Varmt välkommen till Retorikiska podden. Dagens gäst idag är ingen mindre än jag själv, Felicia Marginano. Jag brukar kalla mig själv för en galen ung kvinna som vågar följa mina drömmar. Och sitter väl här av en väldigt historisk anledning för mig själv då jag precis har släppt min första bok Uppkopplad och hade ett fantastiskt möte med Camilla för bara någon vecka sedan. Där vi träffades på en inspelning för att lyfta upp läraryrket. Så det är ju jättekul att få sitta här idag tillsammans med dig, Camilla.
Ja, tack. Det var så himla roligt därför att i och med din boklansering så blev jag kontaktad för att göra en fackbokssnack i podden. Och då började vi prata, vi började mejlas och så vidare via en gemensam bekant, Richard Gatarski. Och sen så när jag kommer till den här inspelningen för Skolverket, lärarkandidaterna, så vem står inte där? Va? Ja, hej, Felicia Marginano. Jag bara, hej. Jag vet vem du är. Vadå? Ja. Det var jätteroligt.
Det var jättekul. Nej, men för det slog ju någonting i mitt huvud, så här, Camilla Eriksson, jag har pratat med henne, men jag kunde inte koppla riktigt. Nej. Och så var det jättekul att bara, ja men det är du, världen är så liten.
Ja, men du berätta, anledningen till allting, kan man säga, både boken och Skolverket reklamfilmen som kommer ut 27 mars börjar den gå i nationella media. Och vi kan prata lite mer om det sen, men hela upprinnelsen till det här, vad var det?
Exakt. Jag vill bara se så jag är med i det. Det är så mycket som har hänt. Min bok Uppkopplad är ju en guide framförallt till sociala mediers möjligheter. För att jag har upplevt och sett hur man pratar om just ungas internetanvändande i Sverige framförallt som någonting väldigt negativt. Någonting farligt, det är psykisk ohälsa, det är många som till och med vill ta sitt liv och nätmobbning, näthat, det är tunga ämnen. Och jag kunde inte riktigt hålla med den här sidan av det, att det bara är det är. Då jag som 17-åring, 2010 var det ju ett val i Sverige och jag var 17 då så jag kunde inte rösta. Och att sitta där som halvsvensk och halvrumänsk för mitt efternamn. Så när jag såg att Sverigedemokraterna kom in i riksdagen så kände jag mig väldigt frustrerad. För att, ja, dels att jag inte kunde få vara med i valet och göra en påverkan. Men sen också att det här partiet kom in. Så jag gick in på Facebook för att kolla vad mina vänner tyckte och tänkte om det här. Och vuxna människor sitter och skriver att de skäms för att vara svenskar. De ska ta sitt pick och pack och flytta härifrån för att nu är det kört. Och jag blev ännu mer frustrerad för att jag ville inte skriva en Facebook-uppdatering och fortsätta liksom varna som att inget hade hänt sen dagen efter. Så väldigt spontant så lyssnade jag på min magkänsla av att jag ville göra något konkret. Att gå från den här känslan av en hopplöshet till nästan panik att vad ska jag göra? Så jag startade ett event på Facebook där jag uppmanade mina vänner att möta mig på Sergels torg dagen efter. Med budskapet att vi tror på ett bättre Sverige. Och ett Sverige fritt så mycket som det går från rasism och främlingsfientlighet. Och just det här också att det är vad vi gör i vår vardag som spelar roll. Vi ska inte låta ett val få slå ner vår kraft i samhället. Och förväntade väl mig ungefär 200 personer. För det är så många jag skulle kunna samla ihop själv. Startade eventet vid midnatt. Och inom en timme hade flera hundra personer sagt att de skulle komma. Och då slog det mig att vad är det jag har gjort? För att jag tappade kontrollen helt och inom bara någon timme till var det flera tusen personer som hade sagt att de skulle komma. Och det där är ju verkligen en på miljonen att det händer. Men det var, vi hade en sån gemensam stark känsla att vi var frustrerade, ledsna, besvikna men att vi ville göra någonting åt det här. Och på morgonen då så, jag fick ju jättelite sömn. Jag kunde inte sova. Jag förstod vad det var som skulle hända bara några timmar senare. Och på morgonen då när jag vaknade så slog det mig att man måste ha tillstånd från polisen för att
Jag tänkte just det, demonstrationstillstånd.
Ja, och det hade jag ju från tidigare event som jag gjorde sommaren där. Att jag vet ju, det tog flera veckor för oss att få det där. När vi gjorde ett event också på Sergels torg. Och så jag ringde till polisen och förklarade för den här kvinnan att hej, jag heter Felicia. Ja, nu är det så här att det kommer komma ungefär 4000 personer minst idag till Sergels torg klockan 6. Och hon lät ju jätteförvirrad och sa, aha, okej, men har ni då tillstånd? Och om du inte har det så du kan bli polisanmäld för det här, för att så får man inte göra. Och jag bara så liksom snällt och ödmjuk som jag kunde, bara snälla, kan vi inte fixa det här? Och då sa hon till mig, ja, du får komma till polishuset så får vi snacka lite.
Mm.
Jag hade aldrig klätt på mig så fort som jag gjorde den dagen. Åkte in till stan och sitter där och väntar i polisrummet för att få bara se vad som händer. Så kommer det 3 poliser med tillståndet i handen och ger mig en kram och säger att we got your back. Men vi kommer också komma för att det handlar om din säkerhet. Och det handlar om folket som kommer på plats. Och då blev det också en sån här, oj, det här är lite läskigt. Vadå min säkerhet? När det är såna här viktiga frågor och i det läget som det var i Sverige så var det ju väldigt känsligt. Och där började jag till och med tänk om någon skulle skjuta mig. Alltså sådana tankar kom in i mitt huvud. Men jag försökte att släppa allt det där för att jag förstod att jag hade ett ansvar nu att förbereda det här. Det stod ju väldigt tydligt Felicia initiativtagare på Facebook, vem som har gjort det här eventet. Och precis där på förmiddagen började telefonen ringa. Journalister från både tv och radio som ville prata med 17-åriga Felicia. Och jag pratade på jag förstod ju inte riktigt vad det var som hände. För jag har ju inte varit politiskt aktiv på det sättet innan heller. Inte varit inom något parti, så här, ungdomsförbund eller ingenting sånt. Utan jag bara var mig själv och gjorde någonting som jag tyckte jag ville ändra på. Och så det var också väldigt nytt för mig att diskutera såna här frågor som rasism och främlingsfientlighet eller mänskliga rättigheter. För mig var det bara en sån självklarhet. Och så kommer jag ihåg att tiden närmade sig 6 och det är jättekul. Jag kommer ihåg att jag promenerade från Drottninggatan mot Sergels torg och så såg jag mig själv i spegeln och tänkte, åh jävlar, jag måste klippa mig. För jag ville se snygg ut för alla. Så det var ju bara för att fly undan allting. Det var ju verkligen det. Så jag gick in till en frisör och bara, jag ska klippa mig. Satt där i en timme och bara andades och försökte liksom börja skriva ett tal för att ändå stå där och ta det här ansvaret att välkomna alla. Så promenerade jag till Sergels torg. Det var som en helt vanlig dag, liksom folk som struttar runt där och normal dag på Sergels torg. Och kom ihåg att det första jag ser är ett kamerateam uppe på den här lilla balkongen som finns vid trappan vid kulturhuset. Och så knackade jag på deras rygg och sa, ursäkta, jag hade tänkt att stå här. Och så bara, vem är du? Ja, men Felicia. Och då, journalister från alla håll. Det var som att de bara kom från ingenstans. Och så stod jag med ryggen mot Sergels torg. Och så sa en kvinna till mig sen, Felicia, vänd dig om nu och se hur många som har kommit. 10 000 personer stod på Sergels torg den dagen. Och tänk er själva att stå där. Man är inte 100% i huvudet. Det var som att min liksom en utomkroppslig upplevelse, verkligen. Och jag hade fixat en megafon också under dagen för att folk skulle höra, både jag som skulle tala men också några gästtalare som jag hade kontaktat mig under dagen som ville prata. Och så står jag där, har mitt tal i handen och bara, det går inte. Jag skakar, jag kan inte stå och läsa. Så jag kastade talet och pratade från hjärtat istället. Och det som jag minns idag att jag verkligen tryckte på var just att jag var 17. Jag kan inte rösta, men jag tog modet att säga vad jag tycker och tänker. Och att också enas tillsammans med er för att vi tror på någonting tillsammans. Vi kan alla göra en skillnad. Och just också det här att vi ska inte behöva vänta in ett val vart fjärde år för att då känna att nu är jag med. Och så minns jag att jag avslutade med att fråga vilka som var villiga att från och med den dagen idag göra allt de kan för ett bättre Sverige, för det Sverige de tror på, upp med handen. Och alla en efter en upp med händerna så här. Och det var jättemagiskt. Och då grät jag och bara, wow, vad häftigt. Och folk grät och folk skrattade och kramade och skrek och hejade. Och när jag var klar då så bara, då slog det mig som ett tåg. Så jag, min väninna stod bakom mig och jag bara slängde mig i hennes armar och grät. Sen var det... Det som jag var orolig för var att det skulle bli kalabalik på plats. För att jag har sett manifestationer och demonstrationer där det är våld och det är ilska. Och det är liksom, det är ganska tuffa mötesplatser när det väl sker. Och mitt budskap var också, det här är en manifestation där vi visar på kärlek, respekt, glädje. Vi ska visa att vi är bättre än vad många andra är. Att man liksom går ilska mot ilska och det blir kaos. Och polisen sa det sen, det här var den lugnaste manifestationen vi har sett på länge. Så då lyckades jag också där med mitt budskap. Och kommer ihåg sen då att den natten ringde min mobil 24 timmar nonstop från internationella medier. Det här hade nått ut till hela världen, den här 17-åriga tjejen som inte kunde rösta, som gjorde det här. Och då minns jag att min mamma kom till mig på natten och sa, Felicia, nu har du ett val. Antingen så tar du det här steget och pratar med alla som vill prata med dig och vågar uttrycka dig och står upp för det du har gjort och det du tycker. Eller så backar du nu och säger nej till allt för att det här kommer förändra ditt liv. Alltså totalt. Och jag satt där, jag hade TV4 Nyhetsmorgon och SVT Godmorgonsoffan eller vad de heter dagen efter. Och tänkte, ska jag göra det här? Ja, det gjorde jag. Så den dagen förändrade ju mitt liv. Både som människa och tron och kraften på mig själv. Men framför allt synen på sociala medier. Vilken kraft det är om man använder det på rätt sätt. Så den dagen... är ju liksom, tror jag, startskottet för den Felicia som vi ser idag. Och det är jättehäftigt.
Alltså, för er som inte ser mig, jag sitter här och smågråter, jag har frossat på hela kroppen. Och det är alltså inte första gången jag hör den här historien. Det spelar ingen roll. Och då sitter jag och reflekterar över, men varför blir jag så berörd varenda gång du säger det här? Men det finns så många olika komponenter. Det första är att lite naivt, bara kasta sig ut i den digitala världen och säga, nej, jag tycker inte att det här är okej. Därför att det finns enormt mycket näthat från just det åttonde partiets sida, där de har många troll som är ute, som inte är sanktionerade av partiet på något sätt, men det är väldigt mycket troll ute på nätet som är oerhört elaka, så enkelt är det. Jag har blivit drabbad av det, jag vet flera andra som har blivit drabbade av det. Och just den här hotet om ett våld, eller bara jag vet var din postlåda bor, för att tysta röster som inte är i linje med deras egna, det tycker jag är otroligt obehagligt. Så.
Ja, det blev väldigt obehagligt. Jag fick ju, det skapades ju väldigt snabbt en flashback-tråd om mig. Och notera att jag var 17 år då. Och det var bara någon dag efter där man skrev att man ville leta upp mig, man ville spotta mig i ansiktet, man ville våldta mig, man kallade mig för jättefula saker. Och började leta upp fakta om min familj. Där blev jag rädd. Jag kommer ihåg att jag satt där och grät och stängde ner allt jag hade om mig. Jag ringde Eniro, jag ringde alla de här kontakter liksom, där man kan få information. Och jag ringde polisen. Och förklarade vad som hade hänt. Och det här är ändå 5 år sedan. Och då kunde polisen inte riktigt säga någonting. Så jag satt inne i 2 dagar utan att prata med någon. Jag var jätterädd. Och sen också det här att välja. Där hade jag också ett val. Antingen så får de komma åt mig på det sättet att jag begränsar mitt liv för att de, alltså hoppa på en 17-åring då, på det sättet. Skrämmer henne till livet. Eller så bara, nej, förstå att det här är fega människor som sitter och skriver så här om en 17-årig tjej. De här skulle aldrig göra någonting om de såg mig på gatan. För de sitter och skriver på en tråd på nätet. Och dessutom, som mitt budskap var den dagen, var ju att kärleken är starkare än hatet. Då måste jag ju kunna leva det själv. Så jag kommer ihåg att jag öppnade upp allting, tog mig ut, och det första jag blir bemött av är en främling som bara, Felicia, det är du! Gav mig en kram och bara, åh, jag var där. Och då fattade jag att, nej, Jag måste fortsätta den här kampen. Och de får hata mig om de vill, men kärleken finns mycket, mycket större. Och det händer än idag, speciellt om man är ung kvinna som vågar tycka till. Man kommer få skit hela tiden på något sätt.
Tro mig, man får skit även om man är en äldre kvinna.
Ja, kvinna i sig som sticker ut lite och har lite skinn på näsan. Vi får nog utstå med det hela livet.
Och jag tror också att överhuvudtaget vad det handlar om egentligen är inte kön, utan det handlar om de obekväma sanningarna.
Ja.
Åtminstone det som känns sant för mig, obekvämt är det i alla fall definitivt. Jag tror överlag att om man har en viss agenda, vilket du hade, som du visste redan innan var väldigt kontroversiell i vissa kretsar, då känns det är väldigt viktigt att förbereda sig på dels vad som komma skall från det hållet, men också hur man formulerar sig. Mm. Och jag tror att en av anledningarna till att ditt budskap blev så oerhört väl emottaget, det var just det här att det är det rätta. Och att det jackar in i människor som skulle vilja ha modet att stå upp på det sätt som du gjorde. Och i och med att du gör det åt dem, så kan de åtminstone ge sitt stöd genom sin fysiska närvaro. Det är därför det blir så oerhört många människor på plats. Men jag tycker också, därför att när jag börjar grina, det är när poliserna ger dig tillståndet. Trots att det egentligen tar flera veckor av processande. Därför att de känner också att ja, fast det här är en bra sak av en bra tjej, och nu ska vi hjälpa henne göra det här. Mm. Därför att det är så sällan sådana här initiativ kommer. Det är väldigt tacksamt att jobba med sådana här slags budskap. Därför att alla tycker, i princip, alla tycker att det här är bra, det är rätt, det är vägen vi ska gå. Och när då kommer en talesperson för det här budskapet, så vill vi gärna stärka den personen på alla sätt vi kan. Så poliserna ger dig tillstånd. Folk delar ju det här också långt utanför dina kretsar i sammanhang där du inte finns. Och ger på så sätt dig trovärdighet via sitt eget personliga varumärke, om man får prata mina termer. Och det är det jag tycker är så häftigt, för att den här exponentialeffekten som slår, att du tror att jag kanske kan nå 200 människor och det dyker upp över 10 000. Mm. Så det är väldigt många fler. Så.
Ja, det startades ju till och med en sms-inbjudan som någon hade startat, och så fick jag det av en väninna. Och jag förstod att hon inte förstod att det var jag som hade startat det här. Hon bara, du måste komma. Jag bara, vi kanske ses där. Så såg hon mig sen och skrek och bara, va? Är det du?
Ja.
Och då förstod jag också när jag fick det här smset att oj, det har liksom tagit sig ganska långt utöver min kontroll. Och det var ju också lite läskigt. Och bara att kolla på hur ändå Facebook har förändrats senaste 5 åren, inte bara Facebook men alla sociala plattformar och hur vi använder oss av internet. För 5 år sedan var det här fortfarande väldigt nytt. Hela förståelsen av spridningseffekterna. Det som jag minns att jag hade sett var väl kanske så här virala videos på YouTube. Något liksom klipp. Så det var ju väldigt nytt. Idag har vi en helt annan förståelse för det. Så det var jätte... Ja, spännande men också helt sinnessjukt att också släppa på kontrollen.
Mm. Och jag tänker också så här, om man vill sprida någonting via, say, Facebook eller Twitter, om vi tar Facebook därför att det var din initiella kanal, det tar ju det är en liten tröskel att klicka gilla på den statusuppdateringen eller när eventinbjudan kommer. Det är en helt annan, sen går man upp ett steg när man säger, jo men jag kommer att närvara. Men engagemanget som krävs för att säga, jag kommer att närvara och att dela det eventet till fler. Det gör ju att alla som tar emot budskapet blir aktiva medproducenter av budskapet. Titta vad viktigt, vi börjar vara jättemånga som ska komma, kom du också. Gör som alla andra sociala bevis.
Och framförallt så, att komma dit också.
Och sen att dyka upp, inte bara säga att man ska göra det och snacka om det, utan faktiskt göra det också. Det gör ju att de sen som står där på plats, de kommer också minnas den här dagen, precis som du. Och det kommer vara emotionellt väldigt förankrat i hjärnan. Och att de är stolta över sig själva, över att de gjorde det, och blir ju ännu starkare ambassadörer av ditt budskap. Alltså, från mitt perspektiv så är det så briljant, hela denna händelse, på så många sätt och vis. Och sen att Det blev ju en nyhet också som varit oerhört stark, just för att du kryssar ju i så många av de komponenter som journalister tycker om för att sprida i sina kanaler.
Mm.
Och bara det här internationell media kommer.
Ja, alltså jag minns ju när, det största var nog när de ringde från rumänsk tv. Och var så stolta över deras rumänska i Sverige som hade stått upp för mänskliga rättigheter. Min pappa bor i Rumänien. Och minns att han ringde mig och bara, vad fan är det för något jag ser för någonting? Och just det här med hur det ser ut i Rumänien med romer, och det är extremt fattigt i Rumänien. Min pappa jobbar på bank, han tjänar inte mer än 8 euro i månaden. Eller 800 euro i månaden. Och han har ett jättebra jobb. Så att det blev också en ytterligare upplevelse att få det där samtalet. Och också våga prata med folk från hela världen. De ringde från till och med typ så här Australien och flera länder i Europa. Och liksom, jag förstod inte riktigt vad det var som hände. Jag förstod bara att jag var tvungen och ville och behövde prata med alla som ville prata med mig. För att få fram ett budskap. Framförallt också som ung, att man måste inte gå den politiska vägen och gå med i partier också för att vara med. Utan man kan göra en påverkan för den man är, och det duger mer än nog. Och just också det att mitt motiv var inte att det skulle bli så stort. Mitt motiv var bara att göra någonting tillsammans med andra för att vi tror på det tillsammans. Och jag sa ju tidigare, det är en på miljonen att det här händer. Nu är det ju mediestrategi och social medieplanering, och liksom, man måste lägga upp strategiplanering för att få lyckade events, kampanjer, spridning. Men där och då var det bara rätt tid och rätt plats. Inget annat. Inget annat.
Nu tycker jag att du skriver ner din egen tillsats i det här, att det blev så himla stort. För det handlar också om det här genuina engagemanget. Det är för vi känner det. Alltså, mm. Vi ser om du ler med munnen men inte med ögonen.
Mm.
Vi känner din närvaro. Oavsett om det är att du är arg eller irriterad, eller om du är jättelycklig eller om du är kär. Eller, mm. Alltså, vi upplever sådana skillnader. Eller alla som inte är psykopater upplever sådana skillnader. Eller sociopater snarare. När den kombon finns, alltså flera av de här olika momenten, du var väldigt ung, du hade själv utländsk bakgrund, så du kunde identifiera dig med det som det här partiet då står emot, bara liksom per se.
Mm.
Och överlag så där har jag oerhört svårt när man drar människor över en kam. Därför att det finns så många saker, och därför jag sa så här, ja, det kanske inte handlar om kön, utan det kanske handlar om obekväma budskap.
Mm.
Därför att visst kan man säga att det finns de här, vad var det, hur var det hon kallar dem, vita, Miljöpartiets Åsa Romson hade i sitt tal i Almedalen. Jag hade bara stått tvärtstilla. Jag skyller allt på den emotionella Beredalbanan jag just har genomgått. Men hon pratade om de här vita männen i medelåldern som är... Ja. Det kanske inte är så att alla de är mansgrisar.
Absolut inte.
Eller manschauvinistiska mansgrisar som absolut man också har begrepp om. Utan det är individer som är. Och sen att just de individerna råkat få större plats i folks medvetanden än vad de egentligen procentuellt borde ha. Det är ett problem i sig.
Mm.
Men det handlar inte om kön. Däremot så handlar det om obekväma sanningar, och det handlar om att vara personer som får nå ut i kanaler och nå väldigt många andra människor. Och hur ska man motarbeta sådana individer och individuella strategier som läggs fram?
Ja, och det här har man ju sett hur länge som helst. Det har funnits hur länge som helst. Just det här att förstå att det är strukturer. Det här är strukturer. Det är inte jag som det alltid kanske är fel på eller... utan det här är strukturer som har funnits i samhället hur länge som helst.
Ja, vi just är här, ju de här strukturerna. Ja. Om man inte lyfter dem till ett annat medvetande plan och börjar bena ut, men vad handlar det här egentligen om?
Exakt. Men jag tror vi är på väg dit. Det kommer ta några år till, men jag ser bara i media hur man börjar granska stora företag och liksom börjar sätta lite press. Börjar ifrågasätta. För det måste man göra, annars är det ju ett kvitto på att vi accepterar det här. Och det gäller liksom representation överlag, inte bara om du är man eller kvinna, utan representation också för människan. Och jag tror vi, det är väl det som ligger framför oss idag framförallt, att kunna arbeta mer med det på alla plan.
Ja, och det du pratar om, ditt plan, det är ganska högt upp, det mer abstrakta planet. Så jag brukar ofta gå ner till väldigt konkreta plan. Vad är det de säger igen? Alltså där.
Mm.
Vad är det de säger? Vilka ord använder de? Hur är de här orden laddade? Retoriska och semiotiska analyser. Och vad sägs emellan de där orden? Vad är det för känslor som, och uppfattningar, associationer som folk gör när de hör de här orden?
Mm.
Och politiker kan vara ganska föraktfulla och säga, ja, nu ska retorikerna säga vad vi egentligen sa.
Aha,
okay. Och då tycker jag, då har de missat hela poängen. Mm. Då har de inte förstått dels vilken påverkansfaktor de själva är i vårt samhälle, och sen inte heller förstått att ord är makt och ord förför.
Gud, ja. Det är lite det jag saknar hos politiker idag. Att de förstår och använder sin position på ett, ja, på ett jävla bra sätt. Att man förstår och tar ansvar för den positionen man har på riktigt. Och inte gör det i sitt egna egosyfte eller maktsyfte, utan förstå att man står där och har ett ansvar. Och är en, men är samhällets röst också. Och det saknar jag på många, i många områden idag i Sverige, i världen. Men framförallt politiker.
Ja, men jag tänker också så här, det finns ju så många andra som är mer röster.
Mm.
En röst som vi har haft, som också har rumänsk bakgrund, Alice Teodorescu. Som det har varit väldigt mycket kalabalik kring nu när hon har då tillträtt som ny chefredaktör på GP.
Mm.
Och hon är ju inte socialliberal så som tidningens anslag historiskt sett har varit. Och det har talats väldigt mycket om huruvida tidningen nu har bestämt sig för att medvetet ändra sin politiska inriktning och så vidare och så vidare. Men hon är ju en sån där röst i samhället som har funnits väldigt länge, som är oerhört kontroversiell jämte majoriteten.
Mm.
Vilket gör att jag tycker att hon är väldigt intressant.
Mm.
Så jag har också jobbat med henne. Så. Och för transparensens skull. Jag håller nästan inte alls med henne i hennes åsikter. Däremot tycker jag att hon är en viktig röst.
Mm.
Därför att om vi aldrig möter några andra sätt att tänka på, då kommer vi inte utvecklas.
Exakt.
Och politikerna har ju en sån funktion i samhället rent historiskt. Och många av dem är oerhört duktiga på att nå ut med sina budskap och vara tydliga och skapa den här debatten och så vidare. Många jobbar också oerhört väl i det tysta.
Mm.
Och det är en utmaning idag. Den här personlighetstypen, om vi pratar extrovert och introvert exempelvis. Introverta människor som var väldigt hög i status i början, mitten av 1900-talet, de är i princip överkörda idag. Det här, nu är det väldigt mycket titta på mig, här är jag, jag vill bli kändis. Ja, men vad vill du bli känd för då? Ja, jag vill bli kändis. Alltså,
det där är jätteintressant, just också med, jag inleder faktiskt i boken just med 90-talisterna som kallas för den egocentriska generationen. Jag, selfie, 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 jag ska bli känd. Vi ser Paradise Hotel, vi ser alla de här dokusåporna som finns. Och just också kanske därför vi möttes i lärarkandidaterna, att man har ju sett att det är fler unga vuxna eller vuxna som har sökt till Paradise Hotel än vad de har gjort till lärarskolan. Och det är också intressant. Och det som sociala medier också kan få mycket skit för är att man exponerar sig själv på ett mindre bra sätt. Just för att bara bli känd. För att man vill bara bli känd. Man vet inte varför. Och i boken har jag intervjuat många, många personer. Och en person som jag nästan alltid tar upp är underbara Hugo. Som jag kallar för Instagram-kungen. Han tycker det är överdrivet, men för mig är han verkligen en kung. Han är 11 år idag. Idag spelar han mycket Minecraft. Och på vår bokrelease nu som vi hade i veckan, så var han med i ett panelsamtal. Och så frågade vi honom just det här, är det verkligen allt att bara få fler likes? Och då säger han att det spelar ingen roll hur många följare eller likes du har. Utan det viktiga är att de som ändå följer dig och de som du har i ditt nätverk, du ska göra exakt samma sak som om du hade 200 000 likes än om du har 20. För de värderar och tycker det du gör det värdefullt. Han är 11 år. Och just det här med att sätta värdet på sig själv. Men också ifrågasätta varför exponerar jag mig på det här sättet. Framförallt också just det här med unga tjejer. Jag träffar ju många unga tjejer när jag är ute och föreläser och pratar om hur fördomar och stereotyper och ideal skapas utifrån medias kraft och påverkan. Och då pratar vi just det här med likes. Att varför skulle inte du kunna lägga upp en bild där du gör någonting som du är stolt över, som du kanske har skapat eller utfört, om det är sport eller om det är konst eller du har bestigit ett berg, vad den är. Varför tror du att du inte får så många likes där än om du lägger upp en bild där du kanske står i bikini eller ett fixad och perfekt och liksom, och bara ha den dialogen med dem väcker så mycket nya tankar hos dem, och framför allt de förstår strukturerna. De förstår mer varför det ser ut som det gör. Och förstår också att det kanske inte är mig det är fel på. Det gör ingenting om jag inte får så många likes för att samhället ser ut som det gör. Och det är jätteintressant att prata om det. För att, ja.
Ja, men vad vill du sätta för bild av dig själv?
Exakt.
Jag hade det samtalet med en vän till mig igår. Hon jobbar inom det psykologiska fältet som KBT-terapeut. Mm. Men är också en väldigt utåtriktad mediepersonlighet. Mm. Så. Och då pratar vi mycket om det där, för att jag håller på att tänka igenom hur ska min webbplats se ut? Hur vill jag att folk ska uppfatta mig? För det finns två väldigt... Jag har två väldigt olika delar av mig. Den ena är, alltså arketypiskt sett så är den ena the sage. Mm. Alltså någon som älskar kunskap och går ner på djupet. Jag läser facklitteraturböcker hela tiden, konstant. Hänvisar och drar allting som jag jobbar med. Det finns antingen vetenskapligt bevisat inom psykologi, mm, att det är forskning inom socialpsykologi, eller så handlar det om... ledarskapsutveckling och vad ser man för framgångsfaktorer där, och så sätter man kommunikativa raster på saker och ting. Det gör ju att man blir en väldigt så här, svårtillgänglig eventuellt då, person.
Mm.
Och nu ska vi ha henne och hon kommer och ska utbilda oss och det kommer att bli så här jättetungt. Och, så. Men det är ju inte bara jag. Utan den andra sidan hos mig som alltid har funnits, den här kreativa sidan. Jag spelade elgitarr och klassisk gitarr när jag var liten. Jag spelade ett rockband, jag skrev all musik, jag sjöng, jag har gått och sångpedagog, jag har operatränats. Jag sitter och skriver tal hela tiden. Det är lite musik i att skriva tal.
Mm.
Att göra retoriska och semiotiska analyser handlar ju också om att vara mer öppen och flexibel och associativ på ett annat sätt. Utifrån då rön kring hur vi i vår kultur uppfattar färg till exempel. Mm. Hur vi i vår kultur uppfattar. Hur laddar vi ord? Manipulation, påverkan. Är det samma sak? Ja, egentligen är det, men vi har laddat dem olika.
Ja.
Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Och hur ska man då presentera sig själv online när man inte själv är fysiskt närvarande? Så de kan inte se till exempel hur jag sprudlar och busar.
Mm.
För det är också jag.
Mm.
Jag fick en kommentar i tisdags, var jag moderator på Juseks stora kommunikationsdag som Popinion. Och då fick jag en kommentar på Twitter efteråt i stil med att jag var så skön moderator. Jag gjorde samma metasnack med publiken som vi ser Frank Underwood göra i House of Cards. Och jag vet att jag gör så, jag har alltid gjort så.
Mm.
Väldigt så här snabbt, jag kallar det för biosnack.
Mm.
Alltså man sitter och ser filmen och sen så småviskar man lite grann med sin polare.
Ja.
Så. Och så kommunicerar jag alltid. Och det var lite häftigt att säga, ja men okej, men hur, på online har vi ju så många olika verktyg egentligen som vi inte använder oss av. Nu har vi podd,
mm,
man hör bara min röst, man hör bara din röst. Jag har försökt ställa in ljudnivåerna så att vi ska vara hyfsat synkade. Online kan man ju också visa på bild. Mm. Alltså vi kan lägga ut videos av oss själva eller av det vi tycker är viktigt och så vidare. Och vi har textmöjligheten. Så att online är ju ändå... så nära verkligheten man egentligen kan komma.
Mm.
Vi kan i alla fall sträva efter det. Och jag ser också hur man på nätet har börjat gå från det här skriftspråket. till att skriva mer talspråk, för vi vill ha ett samtal med dem som läser. Och vi vill att den som är inne på och läser en viss text, om det är på corporate eller om det är en blogg, privatblogg eller om det är ett forum eller så vidare. Men vi vill känna som om att vi är närvarande, som att vi tjuvlyssnar på ett samtal, som Günther Mårder från Sparpodden kommenterade i tisdag, som jag tycker var briljant.
Nej men exakt, och det är ju det som sociala medier är ju verkligen en plattform för eget skapande och en mötesplats. Det som jag fokuserar mycket på nu är ju just det här snacket om ungas och barns internetanvändande. Många pratar om internet som att det är en egen rymdvarelse i sig som sitter där, eller ett monster som skapar allt det här. Men man måste ju förstå att det är människor bakom skärmar som sitter där och som möts på nätet. Och just det här med också att förstå sina rättigheter och sitt ansvar på nätet är också extremt viktigt. När och om jag blir utsatt för någonting, vad kan jag göra då? Vilka kan jag vända mig till? Vart kan jag anmäla? Vad är förtal? Vad är olaga hot? Liksom att man förstår det väldigt tidigt för att också få kunna vara där och då. För att internet kommer inte försvinna från våra liv, tvärtom.
Mm.
Det skapar våra liv idag. Och det är extremt viktigt att man också får de här alternativen att kunna uppmuntra istället för att förbjuda internet. Och det är där jag har sett mycket bara en sida av debatten, och jag har saknat den här andra sidan där man också pratar om det här fantastiska som du nämner också, att få kunna skapa och bara förverkliga sig själv och träffa folk som inte tycker som du eller som tycker som du, och där kunna ta ställning, för det är ju så man utvecklas.
Ja, om man tittar på, jag tänker på flera saker nu när du pratar. Det ena är ju, vi har inte längre begränsningar i publiceringsutrymme på det sätt som fanns tidigare. Där man som PR-konsult var tvungen att ringa massa journalister för att sälja in budskapet på nyhetsplats. Så. Utan alla kan publicera sig själv. Och det talar Mikko Grönholm och Jerry Silver och jag om i en podd som finns ute på Retorikiska. Men för övrigt, de killarna är jag stort fan av. Så fantastiska människor, otroligt skarpa och kompetenta. Det jag också tänker på, det är ju det här att lagstiftningen sackar ju efter. Vi har ju yttrandefrihet och vi har en tryckfrihetsförordning som har gällt oerhört länge, och det finns tydligt också skrivet i FNs mänskliga rättighetskonventioner, paragraf 19 till exempel, som pratar om yttrandefrihet och vad man ska få säga, om man inte ska få säga och så vidare. Och när vi då går på nätet och sätter oss framför en skärm, och vi kan använda VPNs som gör att folk tror att vi till och med sitter fysiskt någon annanstans. Alltså vi kan vara helt anonyma på nätet. Vi behöver inte ens använda våra namn, utan vi kan ta alias och sen verkligen skapa den här enorma distansen mellan den jag pratar med eller om och mig själv.
Mm.
Och det skapar ju också utrymme för människor att ta ut aggressioner och frustrationer som de egentligen har på livet i övrigt, och rikta allting, väldigt obehagligt tycker jag, mot en individ och köra stenhårt. Och det ser vi också en utveckling på nätet av, att anpassa sig till den här verkligheten genom att inte tillåta folk att skriva in fake aliases och så vidare, utan man måste logga in med ett Gmail-account eller så vidare, som är jätteverifierat idag. Det går inte bara att skapa massa Gmail-konton nu.
Nej.
Utan det ska verifieras med telefonnummer, och det ska verifieras med en det ena, en det andra. Och det är för att boxa in oss även på nätet till att vara våra riktiga identiteter. Det händer och sker hela tiden, men jag tycker ändå att det går lite för långsamt. Och det är därför vi ser också att nyhetstidningarna stänger av sina kommentatorsfält, för det är för mycket troll.
Ja men, men samtidigt, gott och ont finns alltid, har alltid funnits, kommer alltid finnas. Skulle inte det vara internet, skulle det vara någonting annat. Så att det är det jag menar, att det är så extremt viktigt att man inte fastnar i de här trollen, att man inte bara fastnar i det här som vi kanske många gånger upplever väldigt negativt och läskigt och farligt nästan. Och det är ju där jag känner att Sverige kan bli bättre. Det är 2015, vi ligger efter. Jag var i riksdagen för någon vecka sedan i något på Safe for Internet Day, så fick jag vara där och prata om ungas internetanvändande. Och då säger politikerna själva att vi ligger efter. Vi ligger efter i hur vi med våra barn pratar och agerar på nätet. Hur vi hänger på nätet. Hur vi skapar utbildning. Hur vi är medborgare på nätet. Och då gick man till och med in och pratade om lärarutbildningen. Att det är inte ens obligatoriskt idag i Sverige att läsa den här webbkursen eller digitala kursen. Den är en extra kurs. Och vad händer då när man kommer in på en skola som lärare? Alla kids får iPads eller får datorer. Och så ska man ha med sig den digitala utbildningen. Och så kan man ändå inte kanske hantera det i grundmässigt. Man förstår inte riktigt. Man kan inte prata om de här värderingarna. Om ansvaret. Om allt det här goda och det mindre bra. För att kunna ha ett schysst spelrum. Och det finns inte idag. Och det var också en sån här, aha, shit.
Mm.
Danmark till exempel ligger mycket, mycket långt före Sverige.
Mm.
Så det är ett samhällsproblem.
Ja, men överhuvudtaget, varför lär inte skolan ut mer om källkritik?
Och jag minns när jag pluggade. Då var man stenhård med vart får du din fakta eller information ifrån. Det var man supernoga med. Annars kunde man till och med få liksom underkänt om man inte hade rätt källkritik eller gjort det på rätt sätt. Och det är ju det, är det jag menar. Det är, internet är ju ingen rymdvarelse i sig, det är människor. Och vi måste kunna förhålla oss på ungefär samma sätt som vi gör i verkligheten som på nätet. Och hitta bra verktyg att jobba med det i skolan. Källkritik.
Ja, men alltså det finns ju i läroplanen inskrivet. Det är samma sätt som att det finns att retorik är inskrivet på, under obligatorisk skolväsende, alltså upp till år 9, så ligger retoriken inne under svenskämnet. Det är inte ett eget ämne i sig. Vilket gör att vissa lärare prioriterar andra moment för att de hinner inte med allting och så försvinner det och det faller bort. Och det tycker jag också är så här problematiskt, för att för mig, nu kommer en klischa, men grejen med klischéer är ju att folk tyckte att det var så sant så att de överanvände det. Men retorik är grunden för demokrati.
Mm.
Och i retoriken med källkritiken, vad är det vi egentligen gör? Hur nyttjar vårt samhälle de faktiska kanaler och arenor som vi tillsammans äger? Det vill säga skolan till exempel. Hur nyttjar vi den? Och jag förstår väldigt mycket, alltså tanken bakom den här, om vi går in på lärarkandidaterna, Skolverkets reklamfilmer som vi träffades i, sådär, officiellt träffades i. De vill ju visa på vad är det för drivkrafter som människor har som vill jobba som lärare. Jag har ju jobbat som lärare, även om det var matte, fysik, kemi, teknik, biologi. Så varför vill man gå in och jobba som lärare? Jo, man vill ju vara med och påverka. Man vill ju göra gott, man vill påverka och... kanske handlar det om andra saker för andra människor, men det var grejen för mig.
Mm.
Jag tyckte att matematik är så oerhört viktigt i vårt samhälle på så många olika sätt som människor inte ens är medvetna om. Att för att ha en möjlighet att ha bättre liv så behöver man vara rätt duktig på matematik. Bara att se till exempel sms-lån, är det bra för mig eller? Nej.
Mm.
Hur många hamnar inte i det här, vad heter det på TV3, va? Lyxfällan.
Lyxfällan, ja.
Och de bara tar sms-lån hit och sms-lån dit och de köper och de säljer och de köper en massa bilar tydligen. Och ja, det är kaos. De har inte kontroll på sin egen ekonomi. Då har man inte ett fritt liv. Och det tycker jag, väldigt många grejer eller anledningen till att man vill bli lärare är ju just att man vill vara med och skapa en bättre framtid. Mm. Så.
Absolut. Jag fick ju möjligheten att vara med i lärarkandidaterna just att jag, när jag var 17 där, den sommaren hade jag pluggat ett år på gymnasiet. Valde att plugga fotografi och språk. För jag började ju fota när jag var 13. Hade fotat ungefär 4 år då. Börjat få kunder och liksom både tjäna pengar. Och kände att shit, jag ska bli världens bästa fotograf. Efter ett år på gymnasiet kände jag mig kvävd. Till och med mina klasskamrater sa, Felicia, du borde stå där fram och utbilda och vara lärare istället. Och då kände jag så här, vad fan, jag slösar min tid på det här. Och den sommaren, sommarlovet, åkte jag till Miami och dansade salsa och fotade och var liksom levde livet. Och kommer hem och bara känner så starkt att jag ska inte vara här. Jag tar ett sabbatsår för att starta företag, bygga upp mitt nätverk och bara satsa. Och jag kom inte tillbaka till skolan, för det gick ju, då hände demonstrationen den hösten och sen så bara smalde. Och en dröm som jag har haft sedan jag var barn är just att bli lärare. Jag har naturligt fått ledarrollen. Ibland har jag tagit den, ibland har jag fått den. Och just det här att sen få se möjligheten, vill du prova på läraryrket en vecka? Tänkte jag, wow, ja, för att jag, det är ingen chans för mig under de kommande åren att jag ska plugga till lärare. För det första har jag flera år att ta igen på gymnasiet, 2 år i gymnasiet. Det kanske jag läser fort. Men sen har jag då också utbildning med på universitet. Och bara, nej, det är för långt borta från mig. Så jag ansökte till lärarkandidaterna och fick vara med. Så jag har ju en helt annan ingång in. Och just det här som du säger, Camilla, att man gör det för att man vill vara med och påverka och förändra. Mina ämnen som jag skulle ha som lärare är ju såklart SO-ämnena. För att kunna gå in och debattera, diskutera, ifrågasätta. Ge de här verktygen till eleverna att bli det bästa de kan vara. För att för mig, jag var en sån här jobbig elev i skolan. Jag ifrågasatte allting, speciellt matten. Varför ska jag kunna Pythagoras sats? Vad ska det ge mig i mitt liv? Varför ska jag kunna det här? Varför ska jag läsa det där? Hur menar du med det här? Och jag tror många fungerar så. Varför ska jag lägga min tid på det här om inte det ger mig någonting? Så det är också en grej som jag ser som en utmaning, att skapa utbildning som är relevant oavsett om det är Pythagoras sats. Att man liksom kan hitta de här infallsvinklarna in, att kunna ge det till...
Jag kan ge dig 2 snabba svar.
Ja.
Konkret så handlar det om att förstå hur man sköter sin egen ekonomi.
Ja.
Och abstrakt så handlar det om att utveckla sin hjärna, att tänka logiskt.
Och det hade jag problem med. Och där kan man ju se vilken lotteri det är med lärare. Oj, oj, oj. Det handlar om att ha tur med lärare. Jag hade tur i vissa ämnen. I vissa ämnen hade jag
jag är jättelärarberoende. Om jag gillar min lärare, då lär jag mig. Jag förstår, jag pluggar hårdare. Jag söker upp extra information runt omkring. Och jag reflekterar och jag går tillbaka till läraren. Och ställer ännu mer frågor och så vidare.
Men det är ju en dålig lärare. En relation där. En trygghet. Att... Men just det här att få vara, stå där som lärare. För alltså, ungarna idag är ju mer, spenderar mer tid i skolan med sina föräldrar under skolgången. Och just att förstå vilken roll man har som lärare och vilken magisk kraft man står med. Att kunna just få ge det här, trigga igång eleverna att få utforska och hitta. Och upptäcka och framförallt förverkliga sig själv på vägen. Sen kommer det ju inte hända med allihopa, men några stycken. Jag har ju fortfarande, Carina Såge, min gamla högstadielärare, kom ju på bokreleasen i måndags. Och hon har följt med mig hela mitt liv sedan högstadiet och kommer göra det. Jag vill ju bjuda in henne på mitt bröllop och när vi liksom i framtiden i mitt liv. Hon ska ju vara med mig hela mitt liv.
Jag har varit på bröllop för gamla elever.
Ja. Ja, okay.
Jag är officiell mentor till en av dem. Hon läser på KTH och blir managementkonsult nu.
Okay.
Och jag har flera av mina gamla elever på Facebook. Massor av brudar, men också flera av killarna. Det är så ljuvligt att ha den här kontakten med människor som är på väg upp. Jag är mentor till en annan tjej som tog kontakt med mig för att hon läste HR-programmet, personalvetar, och tyckte att retorik är jätteviktigt för att man ska vara en bra ledare, att kunna kommunicera. Vilket är jättehäftigt. Så, jag ser verkligen poängerna med det du pratar om. Jag lever dem. Alltså, jag upplever det hela tiden.
Nej, men det är jättehäftigt och det var en sån fantastisk upplevelse att få vara med i lärarkandidaterna. Och vi fick ju prova på att hålla i olika klasser, olika ämnen för olika klasser eller årskurser. Och bara få vara där i den miljön och få träffa alla fantastiska lärare och se att svensk skola är inte så förjävlig som man kanske oftast tror. Eller att
som media har valt att porträttera den under ganska många år nu.
Ja. Nej, men återigen skrämseltaktik. Det funkar, det säljer. Men jag tror vi är på väg i samhället idag. Vi söker transparens. Vi är mer och mer medvetna som människor. Vi vill ha någonting mer. Och det gäller inte bara skolan utan också det här med internet framförallt. Så jag tror att just när det gäller kommunikation, PR, marknadsföring, reklam, hela den branschen, det, alltså vi har så mycket spännande saker att jobba med i framtiden, för att vi är på väg med någonting helt nytt inom mänskligheten, tror jag. Hur vi konsumerar, hur vi tänker, hur vi väljer det vi ska köpa, eller produkter eller tjänster, eller vart vi sätter våra barn i skolor. Vi, en ny nivå av medvetenhet, tror jag. Och det syns i allt vi gör, tror jag. Framförallt också konsumtion idag. Så det är jättespännande.
Ja, men jag ser också bara en massa tekniska utvecklingsmöjligheter och potential. Det vi ser inom science fiction, jag älskar sci-fi och jag älskar fantasy. Alltså så är det. Jag läser inte kriminalare och så som de flesta andra människor, utan jag läser sci-fi och fantasy. Och där ser man ju dels saker och ting som skrevs för oerhört länge sedan. Jules Verne till exempel. Mycket av det han skrev och hittade på finns ju idag. Jag tror också att de... vi har ju sett sådana här att reklam förändras när du går förbi. Hej Felicia, nu bla 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 bla, att det blir individuella reklampostningar för att vi har på något sätt accepterat att våra mobiltelefoner är våra identiteter och att de kan skicka ut och ta emot signaler från saker och ting som händer runt omkring. Jag tror också att vi kommer att se när vi sätter oss ner framför webben, bara idag har ju Googles algoritm gjort att det jag har sökt på tidigare är alltså mer relevant för mig, så när jag slänger in en sökning så får inte jag upp samma resultat som om du skulle göra det på en annan dator. Jag tycker att det är problematiskt.
Ja.
Därför att ofta så söker man ju för att hitta nya saker och inte det man redan har hittat. Men jag förstår att det handlar ju om att helt enkelt öka användarvänligheten och att ge mig mer relevanta resultat. Men jag tänker att man kommer in på en webbplats framledes, så kommer den också att vara individuellt fokuserad på mig. Och inte sådär allmängiltig, skicka samma saker till alla. Utan att storebror ser oss faktiskt riktigt ordentligt.
Men det på, gör de.
Ja,
alltså
hela
tiden.
Det
ser vi ju i just
det finns
här
inga
med...
gratistjänster, utan har du Gmail eller har du vad ska man säga, Google Analytics, de plockar ju in data, de säger att de gör det också, det är transparens i det hela. Men det är ändå det där.
Jag tror inte vi riktigt har förstått ännu just vad det där betyder. Hur det kommer påverka oss i framtiden. Positivt såklart och mindre bra. Och det kan man ju bara se på Facebook senaste åren. Hur direkt reklam kommer. Mm. Jag testar ibland för att se. Sökte på en sneakers. Jag skulle ha en ny sko. Jag köpte inte den. Utan jag la den i korgen. Så den var kvar. Stängde ner. Gick in på Facebook. En sekund. Där låg den.
Ja.
Köp den liksom. Här, och den skon. Den skon, ingen annan sko, den skon. Och det är jättekul att se hur, om jag kikar på min mammas Facebook, så ligger det massa, hon älskar julen, massa så här julsaker mitt i sommaren. Om man kollar på min syrras massa träningsgrejer, jag har massa andra saker. Och då är det just det här att visst, fine, det riktar sig till mig, det är relevant. Men det är ju bara ren reklam, inget annat. Så där tror jag vi har mycket... inom framtiden som kommer förändras. Hur vi konsumerar och hur vi får informationen till oss.
Och hur
oss.
Vi påverkas av politiska beslut och av andra slags beslut än att ska vi köpa det här eller ej. Vi har ju pratat väldigt länge om att människor påverkar människor. Och man ser ju det också i sociala medier. Hur mycket viktigare det blir vem avsändaren av ett budskap är. Kanske än tidigare. Eller så är vi bara mer medvetna om det idag. Men du... Din bok är uppkopplad. Du har en massa tips i den på hur man kan komma igång och hur man kan komma ut. Kan du ta något till lyssnarna?
Ja, alltså boken är ju en väldigt en boost av inspiration framför allt. Dels baserat på mina egna erfarenheter från att jag är barn. Hur vi går från, jag hade ju modem när jag växte upp. Där. När man ringer upp internet, jätteflummigt idag. Min mamma då köper in en dator med internetsladd och där händer det saker i mitt liv som mobbad 12-åring, hoppa av tennisen för att jag inte mådde bra och liksom allt från det hållet till entreprenörskap, till socialt företagande, till att just hur fördomar och stereotyper skapas i media, till fantastiska intervjuer med föräldrar, barn, lärare, elever, folk som själva har använt internet för att göra en positiv påverkan i samhället. Så det är ju en blandning av massa gott hur man själv då kan använda sig av internet. Men tips för att personligt varumärke eller exponera sig själv är framför allt att granska sig själv först och främst. Vem är jag och vad tycker jag? Och vad är mitt budskap med det jag vill säga? Och sen också då, för det är ju där vi ser att vi möts. Vi möter de som tycker som vi och det är då vi blir en kraft. Och jag pratar jättemycket om att våga be om hjälp. Våga be om hjälp för att ensam är inte alltid stark. Det kan vara om man ska starta en kampanj, ta in ett team direkt. Hitta de bästa som du inspireras av. Du kan inte göra allt själv. Du kan inte fixa hemsida och gå ut och marknadsföra och sälja och hålla på. Utan ta in ett team så fort som möjligt för det är kul. Framförallt är det ju kul att jobba med andra människor. Jag har suttit mycket själv och nu på senaste åren så har jag träffat fantastiska människor. Så att våga be om hjälp och hitta den här nyckeln att hur ska vi få andra att engagera sig i det vi gör. Hur på ett lättsamt och roligt sätt framförallt. För det är där den här nyckeln liksom, det är då det händer. Så det är ju verkligen som jag sa, strategi och planering. För att på bästa sätt nå ut med det man vill få fram. Och att våga testa. Det kanske inte funkar, det kanske funkar. Det vet vi aldrig förrän vi har testat. Så det är en väldigt rolig spelplan vi har idag. Väldigt, väldigt spännande hur man också kan upptäcka saker om sig själv. Och få utrymmet att bara göra det. Och visa, här är jag. För det är inte så dåligt hela tiden. Att vara egocentrisk generation, jag, är inte alltid i en negativ form. Så att våga sätta värdet på sig själv också. Varför ska jag göra det här? Är det för att bli känd? Men hur kommer jag må om några år när jag ser det här? Kan jag vara stolt då eller kommer jag kanske ångra mig? Och hur kan jag ändå vara respekterad och få värde på, det finns hur många andra sätt. Jag är hellre respekterad för att jag gör någonting gott. För något som jag tror på än att jag ska stå och vara med i någon dokusåpa med alkohol och sex för att bara synas och höras. Ja. Men det ligger ju hos individen själv. Men förstå att det finns mycket, mycket, mycket mer. Mm. Och när man förstår de här verktygen så kan man använda dem. Och det är då det händer häftiga saker.
Stort tack för att du har varit med och samtalat om det här idag. Jag kan verkligen rekommendera folk att läsa din bok. Den är lättläst. Man blir glad. Man gråter lite ibland. Det händer en massa saker. Man får en massa tips och råd. Lycka till framledes. Och tack till dig som har lyssnat. Naturligtvis som vanligt så lägger jag upp lite länkar hur ni kan nå Felicia, hur ni kan köpa hennes bok, hur ni hittar hennes blogg och så vidare.
Får jättegärna kontakta mig, vad den är, om det är frågor, funderingar. Jag finns här. Det är ju det jag finns här liksom, på världen tror jag, att finnas till för andra människor. Och som sagt, våga be om hjälp. Det är underskattat, men det är ju där man får de här magiska mötena.
Ja, men du fattar. Felicia Marginano, tack igen till dig som har lyssnat och på återhörande.